1, 2, 3, öppna ögonen är podcasten om terapi och personlig utveckling, känslor och undermedvetna program där du träffar banbrytande terapeuter och coacher, helare och förändringsarbetare. Inspireras av andras framgångar och utmaningar, magiska transformationer av den mänskliga och andliga upplevelsen. Jag, Dan Attola, delar med mig av allt jag lärt mig som hypnoterapeut och genom mitt eget levande. Från illusionen tillbaka till verkligheten. Dags att 1, 2, 3, öppna ögonen. Ett, två, tre. Öppna ögonen. Idag kommer du få möta terapeuten Caroline Foyer. Hon jobbar med samtal, hypnos och andra kreativa metoder för att hjälpa sina klienter att läka sina emotionella sår, reda ut sina inre konflikter och älska sig själva på djupet. Och apropå det så får du av Caroline 3 tips, eller snarare 3 perspektiv som hjälper dig att höja din självkänsla. Så lyssna noga mot slutet av avsnittet. Caroline avslöjar också en stor nyhet att hon kommer ge ut en bok i sommar, Triggereffekten, som kommer finnas där böcker finns, och håll utkik för det. Jag kommer också berätta hur du kan bli hypnoterapeut, så stirra med öronen, här är 1, 2, 3, öppna ögonen med mig, Dan Attola och Caroline Foyer. Jag brukar beskriva lite som med en skådespelare, att vi kan ha ett manus. Och det spelar ingen roll om det är världens bästa manus. För att om det inte är en person som kan liksom låta det filtreras genom hjärtat, så blir det inte bra.
Mm.
Och oavsett, liksom det måste gå genom dig.
Mm. Fint.
Och precis som i intervjuer, jag har haft någon coach en gång ett samtal som verkligen läste frågorna som fanns på pappret som den hade fått av sin lärare. Och då kändes det ju inte heller som att det var inte så viktigt vad jag sa, utan att alla frågorna blev ställda. Och jag kan tänka mig just en speciell terapisession som handlar så går mycket om vad händer inom dig just nu och vad har hänt hos dig tidigare. Och om det bara är någonting som är, som sagt, det steg till nästa fråga. Jag tror själv inte att det gör så mycket.
Nej. Kan man säga. Jag förstår vad du menar. Jag jobbar ju inte heller utifrån manualer eller så. Utan det är ju ett skapande.
Mm.
Mm.
När fick du upp ögonen för hypnos?
Det var inte så länge sedan faktiskt. Det var 1,5 år sedan nu.
Ja.
Och ska jag vara helt ärlig så visste jag ingenting om det innan. Och så har det varit med liksom hela resan egentligen, hela mitt liv. Jag hittar någonting och det bara känns rätt. Som att jag ska åt det här hållet och då hoppar jag på. Och sen blir det alltid tydligt varför jag skulle dit. Det är som att när jag lär mig någonting så är det mer som att det var någonting jag redan visste. Jag har bara inte hört det. Så det är liksom som att jag fylls i på något sätt.
Det låter lite flummigt. Vad var det som hände då?
Ja, men det var en kollega till mig som sa att hon var intresserad av hypnos. Så då började jag ju googla. För att jag vill ju liksom lära mig mer om det mesta. Och då när jag läste på och förstod vilken enorm, liksom vilken kraftfull metod det är att hjälpa människor, så kunde jag inte låta bli att hoppa på en utbildning. Så det var ju mer så det var.
Mm.
Mm.
Och hur tyckte du det kändes? För det här är alltid, jag tycker att det är så roligt när precis när du var färdig och du hade liksom din första hypnosklient, hur var det?
Nej, men det var supernervöst. Och då var jag lite i det där att följa steg för steg som jag hade lärt mig. Och det var också en utmaning att jag var ju redan terapeut sedan innan, så jag hade ju redan ett sätt att jobba. Och att jag skulle hitta liksom hur jag skulle använda hypnosen i mitt arbete. Det tog lite tid att verkligen så här, kombinera det där på ett sätt som var mitt arbetssätt.
Jag tror det var bland de första. Jag hade också en steg för steg. En del kan se det som en manual. Jag ser det mer som att det var en krycka på vägen. Men en formel kan man säga. Och jag märkte något bland de första, jag tror den första, andra eller tredje klienten. Var så här, men bara, fan, hon följer ju inte manualen här. Så då hamnar man i valet där. Ska jag liksom tvinga in klienten i mallen? Eller ska jag bara följa med i det som händer? Och det tror jag var det allra viktigaste steget just för mig. Att faktiskt våga lita på att vi kommer lösa det här. Utan att veta exakt hur det kommer gå till.
Exakt. Man måste släppa taget. Det ska inte vara på ett visst sätt.
Nej, men precis. Du har ju flera olika utbildningar. Samtalsterapi, parrelationsterapi, NLP och hypnoterapi.
Ja. Ja.
Vad har du haft mest nytta av i din egen personliga utveckling? Om du är okej med att gå in på det.
Ja, absolut. Det är ju utan tvekan mitt första år på Humanova. Det är ett år som fokuserar bara på ens egna personliga utveckling. Och man måste gå det året för att kunna fortsätta till terapeut. Och jag tänkte ju först att jag ville bara komma förbi det här året så att jag kunde bli terapeut. Men det var det viktigaste året av alla. Jag lärde mig så otroligt mycket om mig själv. Och det för mig, det finns ett före och ett efter det året. Så det var väldigt betydelsefullt.
Och Humanova utbildar i psykosyntesterapi, eller hur?
Ja, och det är inte många som känner till den terapiformen.
Så vilket utmärkt tillfälle att berätta om det då.
Ja, det är en holistisk terapiform. Man tänker att allting hör ihop. Känslor, tankar, behov, själen, dåtid, nutid och framtid. Och man jobbar med delpersonligheter, mycket med behov och viljan. Men under utbildningen så fick vi också lära oss, vi hade lektioner i massa olika terapiformer för att psykosyntesen är väldigt öppen och tänker att ja, men alla terapiformer som stämmer överens med våran grund är också rätt. Så att det är väldigt en öppen och kärleksfull terapiform. Och jag är så tacksam över den grunden. Det är inte som att jag går runt och tänker på att jag är psykosyntesterapeut. Men det har självklart liksom format mig som terapeut.
Vad fick du lära dig om dig själv?
Ja, men dels så var det ju en lång, många lektioner som handlade om det inre barnet. Så då fick jag jobba med mitt inre barn och det var otroligt jobbigt och fint. Och när man jobbar med det inre barnet så och tittar på vad man har varit med om och hur det har format den, då kommer man ju naturligt in på det som man kallar för delpersonligheter i psykosyntesen. Men vi kan kalla det bara för olika delar av oss själva. Och då hittade jag ju massa olika delar, men innan jag gjorde det här arbetet så trodde jag att det var så jag var. Jag trodde att jag var hård och kall. Jag trodde att jag var orolig eller att jag var strukturerad. Men när jag fick börja det här arbetet så kunde jag istället se att jag har de här delarna och att de försöker hjälpa mig med något. De försöker skydda mig. Och den här, jag hade en del som jag döpte till rustningen. Och den var väldigt intressant att jobba med och väldigt, väldigt jobbigt. För att jag kände att jag hade på mig en rustning. Men jag visste ju inte om det förrän jag kunde identifiera den här delen. Och prova att liksom ta av mig dig lite grann. Det var ju då jag insåg att herregud, den här rustningen satte jag på mig när jag var liten. Och jag har fortfarande på mig den. Och det var otroligt sårbart att liksom, ja, börja ta av den. Otroligt.
Just bilden av en rustning är ju väldigt talande, just den här symboliken att rustningen har du för att skydda dig.
Ja.
Från omvärlden, men du är också instängd i den. Och
dessutom
ja. när du växer så blir den för trång och den passar inte dig längre.
Nej.
Och det gäller just att se med de olika delarna som du nämnde, att det är väldigt lätt att i nuet se dem som problem. Att de är i vägen, de hindrar mig, de saboterar. Men vad är grundsyftet när den här delen av mig växte fram? Vad gjorde den då?
Exakt.
Och om man skulle se på de här olika, som kan vara skydd, till exempel skam eller rädsla, har ju inte sällan syftet eller uppgiften att skydda dig. Och det är inget som jag har kommit fram till genom att läsa det i en bok, utan det är vad mina klienter säger om och om och om och om igen.
Ja.
Ja, men du känner fruktansvärd ångest. Ja, vad har den för uppgift då? Ah, skydda mig. Och just den insikten gör att man plötsligt får en så här, aha. Jag är inte mot mig själv, jag är för mig själv, men den här ångesten kanske inte riktigt förstår vilket år det är.
Ja.
Då var vi här just nu.
Ja, och jag tänker att det där är en ganska stor del av terapiarbetet, att bara ändra förhållningssätt till sina egna delar. Att, som du säger, sluta vara emot sig själv. För många kommer ju och beskriver att de vill bli av med sina problem. Och jag går inte in i någon diskussion kring det, men jag tänker ju såklart att okej, men det kommer den här personen omvärdera. Det kommer sluta med att du istället älskar den här delen för det den gör för personen. Så det, och jag älskar det arbetet, det är så fint.
Det tänker jag att det är inte terapeutens roll att säga det till klienten, utan
Nej.
Att hjälpa klienten att upptäcka det själv. Jag vet att du pratade tidigare om just här skillnaden mellan terapi och coaching.
Ja.
Och min del, eller min tanke om coaching är väl just det, att hjälpa sin klient att bli av med den här delen. Eller att jobba förbi den istället för att omfamna den istället.
Ja, precis. Så jag vill inte trampa några coacher på tårna. Det är klart att det kan vara jättebra när man har specifika mål och så, men det finns lager som är så spännande att utforska, och det är någonting jag önskar alla.
Ja, men definitivt, och det vill jag också vara tydlig med, att det är definitivt ingen kritik eller en jämförelse på något sätt.
Nej.
Det är olika sätt att arbeta och i olika lager, i olika olika tider kan man säga.
Precis.
Men du,
jag tänker det, att just hypnosen också, man kan ju använda hypnosen i olika yrken. En del använder ju det i coaching, kallar sig hypnocoacher eller mental träning eller som underhållning, som du har gjort också. Eller bara för sig själv på egen kammare. Så att, det är ju verkligen, alla som använder hypnos gör ju inte det på samma sätt. Så att vill man testa hypnos, då kanske man behöver fråga sig själv först vad syftet är.
Du tänker testa hypnos alltså som i form av att gå in i hypnos, eller testa att göra hypnos på någon annan?
Nej, jag tänkte mer utifrån en klients perspektiv. Att jag vet att många är nyfikna. Och det är många som hör av sig till mig och vill testa hypnoterapi. Men de har inget syfte med det. Och då funkar det inte riktigt.
Nej, men vet jag också. Jag skulle bara vilja testa. Så, men är det värt att testa någonting eller betala? 0 000 för att testa hur det känns. För att man kan,
Precis.
men jag tror också, för den nyfikenheten har jag också haft, att man tror att det är kanske en psykedelisk resa och att det känns så oerhört mycket. Jag vet inte.
Just
Hypnos kan ju lika gärna kännas som att du sitter i en stol och blundar.
absolut. Alltså den vanligaste reaktionen efteråt tycker jag så här, ja, det där var lite märkligt. Det är inte som att det var, åh herregud, jag har varit någon annanstans. Så det är inte heller att, jag tycker inte att det är så många som säger, jag kände ingenting alls, utan det är mer som att, ja, det var lite märkligt.
Och det har jag fått höra många gånger också, det här att först när sessionen är över, att liksom när man öppnar ögonen, så bra. Oj, jag trodde att jag var bara satt och pratade, men nu fattar jag var ju någon annanstans. Jag var ju rätt djupt i mig själv, men att det kanske inte känns, eller att man har kanske haft andra förväntningar. Det kan vara. Och det är ju knepigt. För att om man kan säga att mycket av hypnos handlar om förväntningar. Alltså när man ser på de här problemen till exempel. Jag menar, all stress inför framtiden har även förväntningar. Och då inte medvetna förväntningar, utan vad är det ditt program tror att det som kommer hända? Jag har liksom måndagsmöte imorgon på jobbet inför alla mina kollegor. Och lite beroende på vad du tror, eller vad har du för förväntningar, hur det kommer vara, så kommer också kroppen reagera. Och så, det är så många problem som är baserat i fantasi egentligen. Och
Ja, alla skulle man ju kunna säga på ett sätt.
jag menar inte att banalisera det på något sätt, jag vet ju liksom hur
Nej.
kraftfull fantasin är.
Ja.
Men det kan ju till viss del hjälpa att, jaha, men jag fantiserar. Att det, och det är en, kan vara en viktig utgångspunkt att se det för vad det är också. Det, mötet är inte farligt, det är min fantasi som säger att den är det.
Men det häftiga med det, för att vissa blir ju triggade när man säger så, att man skulle hitta på det. Men det går ju också att hitta på att det skulle vara på ett annat sätt som är lika kraftfullt. Så att det är ju liksom, det ger ju en makt över en själv att våga öppna upp för att det är så.
Ja, men oftast märker man inte av att det är ett problem förrän man känner att det är ett problem. Eller att man hittar på någonting. Men du är öppen med, Karin, att du själv haft problem med ångest till exempel. När du var yngre. Hur tog du dig ur det?
Jag tänkte säga, jag vet inte om jag har gjort det, tagit mig ur det. Jag har ju mer lärt mig att ta hand om mig själv. Självmedkänsla, det absolut viktigaste, tycker jag, för att må bra. Om man har, oavsett vad man har problem med, måste man ha självmedkänsla för att komma framåt. Men jag kunde ju ingenting om det här när jag var barn, när jag var tonåring, inte heller när jag var mellan, ja, fram till jag började på Humanova så liksom visste jag ingenting om hur jag skulle hantera det som hände inombords. Däremot så visste jag hela tiden att hur jag mådde. Jag hade stark kontakt med min insida. Men jag visste inte hur jag skulle hjälpa mig själv och jag hade inga bollplank. Jag visste inte liksom vart jag skulle läsa på. Så att det var mer hela tiden som en kamp att bara orka med hur jag upplevde att det var. Tills jag fick verktyg och annan förståelse för vad som skedde på insidan.
Vad önskar du att du hade vetat när du var barn eller tonåring?
Hade önskat att jag, ja men dels att det jag kände inte var fel eller konstigt. För jag hade en väldigt stark upplevelse av att jag var konstig. Och det var någonting som också min pappa sa till mig. att jag var konstig eller att jag var jobbig. Det var hans sätt att, men liksom att gå runt som barn och tänka att man är jobbig skapar ju såklart massa strategier. Min strategi var ju att liksom försöka motbevisa det här, så att jag blev ju ganska tuff och kaxig och stod upp för mig själv. Jag tror inte att någon utifrån hade tänkt att jag egentligen var ganska nedtryckt inombords. Men det var jag. Det var, jag mådde jättedåligt, men det var ingenting jag visade liksom.
Men hur viktigt är det som terapeut att själv ha egna erfarenhet av det som man hjälper sina klienter med, tycker du?
Jag tycker att det borde vara obligatoriskt i alla utbildningar att gå i egen terapi. Och det är ju inte för att man behöver gå igenom exakt det klienterna går igenom, utan det handlar ju om att få en förståelse för alla lager i sig själv, och man måste få förståelse för vad är behov, vad är känslor, vad är strategier, hur hänger allt ihop. Att uppleva det, inte bara liksom läsa det eller höra det, utan att uppleva det. Då kan man förstå vad någon annan upplever.
Mm. Jag blir helt med på det.
Mm.
Jag ser väl återgå lite till, du pratade om delar och delpersonligheter.
Mm.
Som ju då är, som jag tänker mig att det är, så undermedvetna mönster eller olika sorters drag eller karaktärer, roller som har skapats genom livet. Hur skulle du definiera de här delpersonligheterna?
Ja, men liknande som du beskriver. Jag tänker att vi föds utan våra delar. Vi föds som en kärna som är liksom helt perfekt och fri, om man kan säga så. Sen när vi är med om saker, då kommer de här lagren, de här delarna, som ett sätt att hantera verkligheten. Att man får olika sanningar om att i den här situationen behöver jag vara på det här sättet. När det här händer behöver jag göra så här. Så det är egentligen lärdomar, sanningar som blir delar av oss. Och det kan ju för en del låta flummigt, men om jag ber någon tänka på, okej, känn efter, tänk efter, hur är du när du är på jobbet? Hur är du när du är hemma med din familj? Hur är du när du är med dina vänner? Då håller alla med om att ja, men jag är på lite olika sätt på de här ställena med de här personerna. Och sen går det ju att gräva ner sig i det här arbetet hur mycket som helst. Och det är ett jättekul arbete. För det kan ju vara så att okej, jag kan se att jag är på ett annat sätt på jobbet än hemma. Men om vi tittar på situationen på jobbet så kan man ju se att det kanske finns massa delar som dyker upp på jobbet. Kanske en del som vill prestera och en annan del som känner sig utanför. Så att det går att jobba mycket med det här.
Det är ju intressant med olika roller privat och på jobbet. För det, jag träffar ju många klienter med prestationsångest, bluffsyndrom, många duktiga flickor.
Mm.
Och kan ju se att det ofta finns den här skillnaden med att antingen så känner man att men på jobbet där kan jag prestera, där har jag inga problem. Men privat i relationer, det är som att man helt switchar. Man blir en annan person nästan. Eller tvärtom.
Mm.
Att jag har inget problem med att prestera, att ta plats privat när jag trygg med det. Men när det kommer till jobbet, då blir det en helt annan sak. Då blir det sån stark press på en. Och Det visar ju bland annat där att ja, fast det du vill kunna, det har du redan.
Ja.
Att du behöver inte lära dig någonting nytt, du behöver inte öva på det, utan du kan redan, du har redan den här tryggheten, du har redan den här självklarheten, självförtroendet i dig själv. Men att vi placerar oss, eller det är just den här tanken på vilka vi är i det sammanhanget som blir ett problem då. Eller vad man tror att andra ska tycka till exempel. Brukar du stöta på det också?
Nu förstod jag inte frågan riktigt.
Nej, det var för att det var en ganska slarvigt ställd fråga tror jag. Nej, men brukar du stöta på det här att, att det som man vill kunna eller det som man vill liksom uppnå, att det liksom så tydligt redan finns hos en, och att det snarare behöver avtäckas snarare än byggas upp. Byggas från grunden.
Absolut, absolut. Så ser jag det också. Och det här är ju jättesvårt ofta för en klient att ta till sig från början. För att man kan ju uppleva att man absolut inte har vissa egenskaper eller vissa sätt att vara. Så det här kan man göra massa olika övningar för att liksom låta de här delarna i en själv komma fram. Som du säger, de är redan där. Men de kanske gömmer sig. De kanske blir nedtryckta av andra delar inombords. Och jag brukar ju ha den här beskrivningen av att man är en buss. Och att vissa delar, de får alltid köra den här bussen. Och det är de delarna som vi ofta identifierar oss med, som jag gjorde. Jag trodde att jag var rustningen och orolig och allt. Men det var ju de som körde bussen. Men jag hade ju en lugn sida, men den satt ju jättelångt bak på bussen. Så att den fick jag aldrig köra. Så då handlar det ju om att liksom dels lära känna sidan som är orolig. Och titta på, okej, varför är det så viktigt för den här delen att köra bussen? Vad är det den vill med det? Vad är syftet? Vad är den goda intentionen? Vad vill den skydda mig ifrån? Ja. Så när man tittar på det så börjar man ju se att okej, den här delen är inte dålig. Och efter det så kanske den kan lugna ner sig lite för att man kan prata med den här delen och titta på okej, hur kan du vara med på bussen utan att liksom få panik och ta över ratten hela tiden. Och då när den lugnar sig, då kan ju den lugna delen ta sig lite längre fram i bussen. Och i vissa övningar så låter jag de här delarna få träffas, prata med varann, komma överens. Så, och det är ju då också vi kommer in på inre konflikter. Det här är ju en typisk inre konflikt, att den oroliga vill ju inte att den lugna ska köra. Och den lugna kanske inte vill köra av någon annan anledning. Så då behöver man titta på, okej, vad behöver de här delarna? Vad längtar de efter? Vad är de rädda för?
Men jättebra, och det är just delterapiens oerhört viktig del av det här, att just inse att men jag är inte bara en person i nuet, utan det finns olika delar av mig som har en stark påverkan. Och det är ju en jättefin övning där, att kunna typ skapa en bild av hur det ser ut för att bättre förstå sig själv.
Ja.
Jag hörde om en liknande övning där man kan då se sig själv, hela sitt jag, som ett bolag, och att man har ett styrelsemöte. Och det är du som sitter i ordförandestolen, eftersom du som jaget är den som ändå bestämmer. Så har man de olika delarna. Om du tänker dig som en avlångt styrelserumsbord. Som jag tror det ser ut i alla fall. Jag har aldrig suttit i en styrelse. Vi kan föreställa oss det. Men att de alla olika delarna är där. Till exempel rädslan, tryggheten. Det kan vara skammen. Det kan vara självförtroendet. Eller vad det nu kan vara. Och att man på något sätt checkar in. För att de har olika ansvar. Men att man också gör tydligt i det här mötet. Vad är vårt mål? Vad är visionen? Min vision är att bli talare och föreläsare. Och då kommer liksom rädslan eller skammen in. Fast jag har någonting att säga här. För att min avdelning jobbar för att du inte ska bli talare.
Ja.
För att jag har lärt mig att det är jobbigt. Det är min uppgift att säga att det är jobbigt för dig att ta plats. Och det kan liksom till exempel en annan del, att, precis som du säger, att de olika delarna kan komma överens med varandra och att ge dem nya uppgifter. För att på så sätt se att se till att det går åt rätt riktning. Men också som du säger, precis som i exemplet med att ta över ratten. Om du lämnar styrelserummet så kommer olika delar vilja ta över ordförandeposten.
Ja.
Så det gäller att se till att så vem det är som bestämmer. Och det är ju på något sätt, tänker jag, det är det medvetna tänkandet. Medvetandet, för att det är ju bäst på att skapa en vision och en strategi, en plan framåt. Och ta de bästa, mest logiska stegen, så är det undermedvetna, eller de här delarna i det undermedvetna ska vara där för att stötta det. För att stödja din vision. Om det inte är så att de då har en annan agenda.
Exakt, och så kan det ju ofta vara. Att de här delarna har ju egna viljor, egna behov. Och många känner sig ju, jag träffar många som upplever att de har ambivalens, till exempel. De känner sig väldigt ambivalenta. Och då brukar ju det handla om att de hoppar mellan de här olika delarna och identifierar sig med dem. Att ena stunden känner de att de vill gå ut och vara social och ha roligt med sina vänner. Och andra stunden känner de att oj, gud, jag behöver verkligen vara hemma och få egen tid och lugn och ro. Och så pendlar man med det här hela tiden. Det är jättejobbigt. Och då handlar det om just det här att se att okej, en del av dig vill det. En annan del av dig vill det här. Så hur kan du, som du säger, ditt jag, ditt center, liksom bestämma vad som ska ske nu. Och tala om för dem att du ser båda delarna. Men bara en kan få sitt behov tillgodosett samtidigt, eftersom att de är motsatser. Men bara av att båda delarna känner sig sedda och hörda, så kommer de att lugna sig.
Där är ju just det att göra klart vad man har för vision, tänker jag, att medveten visualisering till exempel är en viktig del. Att presentera, så här vill jag må, så här vill jag göra, så här vill jag vara. Det innebär inte att det blir så, utan då får man ofta ta i tur med det som säger stopp, det som bromsar.
Ja.
För det är inte visionen, eller det är inte det du vill göra som är problemet, utan det är det som hindrar dig från det. Om man kan kalla det problemet.
Ja, kalla det. Men där säger du ju någonting också, att det är inte alla som vet vad problemet är eller vad de vill. De vet inte vad de vill heller. Och där tycker jag att det blir en tydlig skillnad mellan om man ska välja hypnoterapi eller samtalsterapi till exempel. Vi var inne på det lite innan, men att i hypnoterapin, du får säga om du håller med eller inte, men där behöver det finnas en vision om hur du vill att det ska vara. Att det är det man jobbar för. Men i samtalsterapin så kan man ju komma in och inte veta något, och så utforskar det.
Ja, men gud, jag håller helt och hållet med dig. Och jag tänker att du måste veta dels vart du ska. Om du ska hoppa på tåget. Men du måste också veta var du är någonstans.
Ja.
För annars kan det hända så att du köper biljett från fel station.
Ja.
Kanske inte ens går något tåg. Nej, men du vet, du måste veta var du ska gå av någonstans. Annars kan det hända att du vet, då hamnar du i Teckomatorp.
Ja.
Inget ont om
någonstans
Teckomatorp,
där man inte vill vara heller. Ja, men precis. Man kommer någon annanstans, men man kanske inte vill vara där heller.
Men jag är säker på att det finns men ungefär lika många svar på den här frågan som det finns hypnotisörer. Och så tycker jag det ska vara. Så jag skulle vilja fråga dig, hur beskriver du vad hypnos är?
Hypnos är ett tillstånd som alla naturligt går in och ur varje dag. Så jag ser det inte som någonting flummigt. Och jag brukar vara väldigt tydlig med det också. när jag marknadsför mig och när jag pratar med klienter att det här är inget flummigt. En del hypnotisörer vill hålla fast vid mystiken för att det kan också ha en poäng. Men jag har valt att vara helt öppen med att det är inte flummigt. Så att jag tänker att det är ett väldigt djupt avslappnat tillstånd där vi kan släppa taget om vårat kritiska tänkande. Och det blir möjligt att använda fantasin som ett verktyg. Och det är jätteroligt och det kan låta flummigt. Men fantasin har vi ju hela tiden, det har vi ju pratat om lite innan. Den är ju alltid där, så varför inte använda den? Ja, och jag tycker att det som är så roligt med hypnoterapi också är att man kan vara så otroligt kreativ eftersom att vi använder fantasin. Det kan vara helt ologiskt, men det viktiga är ju vad du kommer att uppleva i dig själv under en hypnosession. Så att då kan man använda vad som helst i fantasin, bara upplevelsen blir det som vi vill att det ska bli.
Om jag håller med dig att det är en del av varför det är så roligt att jobba med är att inte veta vad det är som kommer hända, utan hela tiden vara beredd på vad som dyker upp. Vilket är, men det är lite som att spela jazz, att man lär sig hantverket men sen att då kunna improvisera. För att man vet ungefär vad som kommer hända, så följer man det. Även om det inte finns en färdig plan, så följer man varandra och läser av varandra, känner in varandra, vad är det som kommer här näst. Och jag tror att det är också så som, alltså att istället för att trycka ner klienten i en mall, så får man inse att det är klienten som är mallen. Och där går det ju bortom också, tänker jag. Vad som då skulle kunna placeras in i facket hypnoterapi. Så man måste, tror jag, plocka från allt man kan, allt man vet. Apropå att ha med sig sin egen utveckling, sin egen resa och sina egna problem också. För att kunna relatera. För att det är inte hjärna till hjärna som vi jobbar med klienterna, tänker jag, utan det är hjärta till hjärta. Men upplever du förresten att människor kan ha en rädsla för hypnos? För jag känner nog att det var mycket vanligare för säg, mellan 5 och 10 år sedan. Att man var liksom så här. Hur är du hypnotisör? Åh, ser mig inte i ögonen.
Ja.
Varför jag brukar svara. Ingen fara, så länge du kan höra vad jag säger. Men träffar du på det fortfarande? Att
faktiskt så blev jag trodde att det skulle tas emot på ett mer skeptiskt sätt än vad jag gjorde när jag utbildade mig. Folk är jättenyfikna och jätteintresserade. Däremot så kan jag uppleva, det allra vanligaste är att de känner sig väldigt nervösa för att de är rädda för att de inte ska lyckas gå in i hypnos. Det är liksom, det brukar vara det som är rädslan, inte vad som sker i sessionen, utan det är de jättenyfikna på.
Men verkligen att man vill liksom prestera, man vill göra rätt.
Ja, exakt, vara den duktiga klienten.
Ja, vilket jätteofta gör att man misslyckas.
Ja, det är precis. Bara jag säger då att ja, men om det skulle vara så att det är svårt att slappna av, då hjälper jag dig att slappna av. Det är inget mer med det.
Man kan ju se det som att man kan ha bilden av att vi måste gå in i det här specifika tillståndet för att kunna lösa upp det här problemet. Där är ju risken att man då sitter och tänker så här, är jag där nu? Är jag där nu? Är jag där nu? Och då är du inte där. När att man försöker också som den duktiga klienten eller duktiga flickan, och med duktiga flickan menar jag också duktiga pojkar, men det är ett uttryck. Att man då försöker räkna ut vilket är nästa steg. Och
Ja.
om jag gör rätt, om jag svarar rätt, då klarar jag det här, då klarar jag det här liksom provet. Och då blir jag fri från det här problemet. Men att man då egentligen bara upprepar samma mönster. Och då är man ju inte i ett undermedvetet upplevande. Då är man ju i verkligen i det logiska, strategiska tänkandet. Och det blir väldigt svårt eftersom hypnoterapeuten själv inte vet exakt vad som kommer hända i nästa steg.
Nej,
Utan det
exakt.
beror lite på vad. Men jag tror det är bra att bara syna det. Så här, nu försöker du prestera. Eller hur?
Ja.
Ja, det försöker jag göra.
Ja.
Men att använda fantasin då är ju så effektivt. För man ser till exempel, många, många hypnotisörer använder ju fördjupningar. Jag brukar skicka ut en ljudfil innan till mina klienter för att de då ska kunna öva sig på ungefär hur det kan kännas eller förbereda sig på ungefär hur jag pratar under sessionen. Vilket jag menar, det underlättar väldigt mycket för att då kan man redan i första sessionen få mycket bättre effekt. Annars brukade det, tidigare så brukade den ske nästan i andra sessionen för att i första var lite mer så här att ja, men man är för intresserad av vad som händer nästan. Men då använder jag en fördjupning till exempel. Då ber jag klienten föreställa sig ett skrivbord. På skrivbordet ligger det 10 stycken stenar i olika storlekar. Så ska de lyfta ner stenarna, men börja med den största, lyfta ner dem i en skrivbordslåda. Medan jag räknar ner dem. Och då är det en del som har sagt, alltså jag tyckte det var så jobbigt det här med stenarna. För att jag visste inte vad jag skulle välja. Och när det väl var stenarna, så valde jag rätt stenar nu. Och började med den största. Vilken ordning? Åh nej, nu bytte de färg och så vidare. Och då blir jag liksom stressad över det. Dels, vill säga, bra, nummer ett, ofta är det de klienterna som har prestationsångest och att vilja vara duktiga. Nummer ett, du är helt rätt, för du går in i mönstret. Och när du går in i det här mönstret, det är ju själva syftet med att vara hypnos, det är att kunna gå in i det här, ett emotionellt tillstånd eller ett undermedvetet beteende. Så att du är redan där. Och nummer två, du lägger jättemycket fokus på en inre upplevelse. Och din fantasi. Som är vadå? Hypnos.
Just det,
Det är min
precis.
definition av hypnos. Är just det är starkt fokus på din inre upplevelse. Så
Ja.
hur du än gör, så gör du rätt. Och det är
Exakt.
svårt att misslyckas. Och det tror jag, apropå det här med rädsla för hypnos eller så vidare. Eller rädsla för att inte lyckas. Är det bra att påminna om att till exempel så länge du följer mina instruktioner så blir det väldigt svårt för dig att göra fel. Även om det blir fel så blir det rätt.
Exakt. Men, och det där brukar jag också, man har ju alltid en liten pratstund innan och jag brukar ta upp exakt det här som du är inne på också. Att, om jag ber dig föreställa ett rosa moln, det enda du behöver göra är att tänka på ett rosa moln. Det är liksom
Jag
inte...
hinner inte ens börja tänka på ett rosa moln, för det var där redan när du sa det.
Ja, precis. Men om du börjar tänka på vad du ska laga till middag imorgon, då flyttar du fokus. Men så länge du bara går tillbaka till det jag säger, så är det precis rätt. Eller om det här molnet byter färg, som du också var inne på. Att bara notera, ja, där bytte det färg. Det finns inga rätt och fel.
För vad du vill göra, som sagt, varför man vill jobba med hypnos, det är att flytta fokus från den yttre, från tänkandet, till inre, till upplevandet. Och just från främre delen av hjärnan bak till det undermedvetna, bakre delen av hjärnan. Det är inte så att det undermedvetna är på en specifik plats, men det är där man brukar känneteckna som det undermedvetna och det som pågår där, pågår längre bak i hjärnan. Och det gör man ju där. Och att just tänka på, gör jag rätt nu till exempel, är då ofta dels att gå in i mönstret, men också att man fokuserar på sin fantasi till exempel. Men jag håller med dig apropå det, för att återgå, att det är väldigt mycket mindre, både skepsis och rädsla, utan mycket mer intresse för hypnos och att det också, om man ska kategorisera den annan sorts klienter nu för tiden än det var tidigare.
Det vet jag ju om. Jag är ju så pass ny i det här så jag har inte sett skiftet, men jag vet ju att det var så. Men jag tänker att en annan sak som också, jag själv visste inte om det när jag började läsa på om hypnos, men det används ju liksom inom den traditionella vården också. Så det är ju inte något flummigt som pågår liksom i någon hemlig sekt någonstans, utan det är ju liksom en etablerad terapiform.
Om det pågår en hemlig flummig sekt någonstans och någon känner till det så får ni skriva och säga vilken sekt det är, för jag är intresserad av att gå med. Men man brukar säga så här att du är vad du tänker och tankarna styr dina känslor och tänk positivt så mår du bättre och så vidare. Men du har ju sagt att dina tankar är inte dina känslor. Det låter ju som att du är tankarna mindre betydelse du ska beskriva. Men vad menar du med det? Att dina tankar inte dina känslor?
Jag gillar ju inte riktigt det här med positivt tänkande, för det kan lätt bli ännu ett sätt att trycka ner olika delar i dig själv. Och självklart så kommer ju tankar påverka hur du känner, men det jag menar är att tankarna är inte orsaken till det du känner, utan känslor är information från våra behov. Så det är grunden. Vad behöver du? Är ditt behov tillgodosett? Då får du härliga känslor. Är ditt behov inte tillgodosett? Då får du känslor som inte är så härliga. Och sen kommer det ju massa tankar. Och så går det runt, runt, runt. Men jag tror att det här med att liksom, om man tänker någonting och sen försöker man bara ersätta det med en positiv tanke, då kanske man bara trycker in det där som egentligen vill komma fram, att okej, men jag behöver någonting. Så det är det jag försöker liksom lyfta fram lite, för jag tycker att det är för lite prat om behov, för mycket prat om tankar.
Ja, räcker det med att tänka rätt, då kan man ju bara göra det. Om det är vad som hjälper dig. I många fall så kanske det inte är riktigt så enkelt egentligen.
Nej, alltså det är ju komplext ofta, och annars hade ju inte det funnits terapeuter eller coacher eller de som jobbar med att hjälpa människor med den inre världen, för att det kan vara väldigt komplext helt enkelt.
Vad brukar dina klienter oftast vilja ha hjälp med?
Jag skulle säga att många beskriver att de har en dålig självkänsla. Otrygg anknytning. Folk är ju väldigt pålästa nu för tiden, så att de kan ju komma och redan veta att de har en undvikande anknytning och det är liksom det ena och det andra. Men det där är ju bara någon grund som vi utgår från. Sen så blir det ju det intressanta, okej, vad är det som får dig att tro det, och liksom titta lite djupare på det hela. Men ja, vad är det mer? Det är ju alla obehagliga känslor, ångest, stress, oro, skam, skuld. Sen är det ju beteenden som folk vill bli av med. Hetsätning, medberoende, ältande. Så det är liksom allt möjligt, skulle jag säga. Och sen är det ju de som också inte vet vad de har för problem.
Vad tycker du då, inom citationstecken, är roligast att jobba med? Eller mest intressant eller mest givande, hur man nu ska beskriva det?
Alltså, det är svårt att säga utifrån ett problem, för att oavsett vilket problem man kommer med så är ju terapiarbetet mer eller mindre detsamma. Jag tycker att det är jätteroligt att jobba med delpersonligheter. Jag tycker det är jättekul att jobba med inre konflikter och triggers. Det är ju liksom mina huvudområden, och oavsett vad du har för problem så behöver man titta på de delarna. Så att, sen såklart är det lite olika. Liksom, inre barnet behöver vi ofta jobba med också. Så att, ja, jag vet inte, det är svårt att välja en grej sådär.
Du, apropå behov. Är det okej om vi tar en liten paus? Så går jag och pudrar näsan.
Ja, men då gör jag
Okej,
också det.
ta 2 minuter. Och här kommer jag in och pratar medan vi gör en paus i samtalet med Caroline så ni slipper lyssna på tystnaden. Jag har nämligen något jättekul att berätta om. Från och med nu börjar vi ta in ansökningar till utbildningen i hypnoterapi 2.0 som börjar i september. Utbildningen syftar till att ta dig från klassrum till klient. Du kan alltså bli hypnoterapeut och försörja dig på att skapa förändringar i det undermedvetna, hjälpa folk genom mentala och känslomässiga blockeringar och göra skillnad. Jag har gjort det här i 10 år nu och utvecklas ständigt och är så tacksam för att göra något som är superintressant och ger mig så mycket energi. Ni kommer träffa mig och Sara under 4 live-träffar här i Simrishamn och i online-möten mellan och efter träffarna för att bygga på dina kunskaper. Du kan läsa mer om utbildningen på danahtola.se/utbildning och länken finns också i avsnittsbeskrivningen. Känns det som att det här är helt rätt för dig så boka in ett första samtal med oss där du får reda på mer om vad utbildningen består av, hur du blir certifierad hypnoterapeut och hur du går tillväga för att reservera din plats nu. Slut på meddelandet, nu tillbaka till Caroline Foye. Du jobbar mycket med människor som vill ha bättre, eller vill få bättre självkänsla. Varför blir den dålig för det första?
Ja, det här är ju superspännande område tycker jag. Jag gillar inte egentligen att säga att man har en dålig självkänsla. Jag låter ju såklart folk beskriva sin självkänsla hur de vill. Men det jag liksom hör när någon säger det, det är att de har flera delar inom sig själva som de inte tycker om. Och de liksom skapar sin egen självkänsla. Det är ingenting som de har fått med sig och har för alltid, utan det är de här inre delarna. Och ofta inre konflikter också som gör att man upplever att man har en dålig självkänsla.
Hur skapas det då?
Ja, det är ju ofta när vi är barn och vi skapar en del av oss själva som försöker skydda oss. Till exempel mot skydda oss från skam till exempel. Så den här delen kanske talar om hur dålig du är i vissa sammanhang. För att skydda dig från att behöva känna skammen. Och det är det du upplever som den dåliga självkänslan när den där delen kommer fram och säger att du är så dålig. Så att när vi jobbar med självkänsla i terapirummet så handlar ju det om att lära känna de här delarna och ta hand om dem. Så det är inte alls att liksom, jag måste sluta tala om för mig själv att jag är dålig. Nej, det är kanske mer så här, okej, nu hör jag att jag säger till mig själv att jag är dålig. Eller den här delen säger det. Och jag förstår att den säger så för att den vill skydda mig. Det blir mer ett kärleksfullt perspektiv till sig själv. Och det är det som är bra självkänsla.
Ska man då göra motstånd mot det här skyddet så finns ju en risk att det istället blir starkare. För att nu är liksom, om det försvinner så är du i situationstecken, eller är det inre barnet oskyddat. Så då måste det bli ännu starkare för att då kunna utföra sin uppgift. Och jag tror det är delvis därför det är så viktigt att se på var de här delarna kommer ifrån. Och vad de tror att det är som händer nu.
Exakt.
Eller vad det är som triggar, vad det påminner om, var du hämtar information ifrån.
Och de har ju egna sanningar, de här delarna. Det handlar ju om hur vi tolkar, alltså jämt, oavsett vad vi blir triggade av, så innefattar ju det att du har en sanning om vad det var som hände. En tolkning. Och den är ju subjektiv, det är inte så det är, utan om du tolkar att någon tycker att du är dålig och du tror att det är sant, då kommer ju du få känslor av att vara dålig. Men om du tänker så här, men han har ju fel, jag är ju visst bra. Då kommer du inte känna att du är dålig. Så allting handlar ju om den här sanningen som den här delen har. Ja, det är så mycket arbete att göra där.
Det handlar inte om vad man tittar på, utan det handlar om vad man ser.
Exakt.
Det finns ju inga direkt snabba lösningar. Men om du skulle ge lyssnarna, eller om du har tre tips för lyssnarna för hur man kan höja sin självkänsla, vad skulle det vara? Vad ska man göra då?
Mina tre tips är inte några övningar eller så, utan det är perspektiv. Det är tre viktiga perspektiv som du behöver öppna upp för att kunna förändra det här på sikt. Så perspektiv nummer ett, ingen del av dig ska bort. Många försöker bli av med sina negativa känslor och tankar. De kan till och med bli arga på sig själva för att de känner eller tänker vissa saker. Och det är ju det som skapar den dåliga självkänslan. Så att vara på din egen sida och vara nyfiken på dig själv. Lyssna på vad den här delen vill, behöver, längtar efter, vad den är rädd för. Och perspektiv nummer två. Ingen har gett dig din dåliga självkänsla. Vi pratade lite om det innan. Det är du själv som skapar din egen självkänsla. Och jag vet att det säkert triggar väldigt många. Men det betyder ju också att du har makten att påverka din självkänsla. Perspektiv nummer tre. Du har inte en dålig självkänsla. Inte en bra självkänsla heller. Det är inte en egenskap, det är inte en del av dig, utan det är ett uttryck för hur du förhåller dig till dig själv. Och självkänslan är dynamisk. Den kan vara olika från dag till dag, eller till och med från situation till situation. Sen kan det ju vara så att den oftare är bra eller dålig, men den går alltid att påverka och förändra.
Det slår mig när man börjar sätta sig in i den här sortens fråga som oundvikligen handlar om sitt inre arbete med sig själv. Även om man kan tycka till exempel att jag blir triggad i relationer, så är det fortfarande. Man måste liksom vända blicken till sig själv för att verkligen kunna jobba med sina triggers eller med sina relationer till exempel. Och att det på något sätt det blir, alltså vi är både väldigt komplexa och enkla på samma gång.
Ja.
Att ibland liksom när det blir, ju enklare det blir, desto mer komplext blir det också. Och vice versa, ju mer komplext det blir så ser man också enkelheten i det. Som till exempel en sån del. Alltså oavsett vad det är som är problemet, så vänd tillbaka till dig själv. Och du har svaret inom dig. Och det finns egentligen enkla svar. Det behöver inte betyda att de är lätta bara för det.
Nej.
Som till exempel om du vill vara, eller om du vill bli lycklig, vad ska du göra det om? Men du behöver älska och acceptera dig själv och slappna av lite mer. Och det är ju sant. Behöver faktiskt inte mer, men det inte förrän det faktiskt omsätts eller det faktiskt kan förkroppsligas, så är det bara ord.
Exakt.
Det betyder ingenting förrän du faktiskt känner det. Och när du känner, då behövs ju inte de orden. Då är de fullständigt överflödiga egentligen. Apropå
Precis.
Relationen. Du jobbar ju med par- och relationsterapi. Något som jag tycker känns så oerhört intressant. Kan du inte berätta lite om hur det brukar se ut eller hur det funkar? Väldigt, väldigt stor fråga, men du får plocka isär den och tolka den hur du vill.
Det kan ju vara lite olika. Det beror ju på vad paret behöver guidas i. En del behöver hjälp med sin kommunikation och struktur och att liksom få en samsyn. Det kan göra enorm skillnad, speciellt kommunikation. Men sen ibland så kan det ju vara så att den ena eller båda parterna i en relation har djupa sår med sig från innan de var ett par. Och då blir det lite mer komplext. Att ibland har det varit så att jag har föreslagit att de går i enskild terapi någon annanstans också för att reda ut sitt egna. Och sen möts vi i parterapin för att se hur de kan möta varandra i det.
Så du gör inte då individuella sessioner med dem?
Vi kan göra upp att man till exempel träffas någon gång enskilt så där, men det beror på lite hur liksom, är det någonting som bara gäller den ena personen så att det blir liksom en egen terapi, då brukar jag inte blanda ihop, för det kan ju bli då att den andra känner terapeut, att jag som terapeut är på den andra sida lite mer, och det vill jag inte riskera i en parterapi.
Det verkar ju annars vara den stora utmaningen för terapeuter, att inte välja sida. Eller rättare sagt, att välja sida på något sätt, så tror jag man gör det. Men att inte låta det gå ut över till exempel att försöka påverka någon av parterna. Att nu måste du förstå det här till exempel. Och
ja,
göra rätt.
Jag brukar faktiskt inte uppleva att jag är på någons sida, för att jag ser liksom de här lagren. Och ja, så jag brukar inte hamna där, men däremot kan det ju bli om den ena till exempel gillar att prata väldigt mycket och tar över, liksom berättar allting hela tiden, och den andra är lite mer tillbakadragen och tyst. Då behöver jag som terapeut få den andra parten att också få säga sitt utan att den andra parten känner sig överkörd. Så det där kan ju bli en riktig balansgång.
Varför brukar de flesta par söka sig till dig? Inte till dig personligen, men alltså just vad är de oftast vill ha hjälp med?
Det är ju så att de upplever väl att de har liksom någonting fel i relationen. Att det inte känns bra. De kanske bråkar mycket. Eller så kanske den ena parten som liksom har dragit med den andra lite. Men jag är alltid noga med att båda är där frivilligt, för att annars blir det tufft. Men att den ena parten kanske känner att man inte liksom blir förstådd. Och då kommer man med syftet att jag vill att du ska få min partner att förstå mig. Men det brukar ju såklart bli att båda liksom får ut väldigt mycket av terapin. Det kanske inte var som de trodde från början. Nej, men det kan vara lite allt möjligt. Det är mycket det här med liksom otrygga anknytningar. Den ena ambivalent, den andra undvikande. Och att det blir ju liksom ett problem då när de stöter på utmaningar i relationen. Den ena drar sig undan och den andra liksom behöver kontakt för att känna trygghet igen. Så håller de på så där. Och då jobbar vi ju med att få syn på det. Så att de får förståelse för sig själva men också för den andra.
Har du någon gång gjort parterapi med hypnos?
Nej, det har jag inte gjort. Har du?
Hur? Nej,
Nej.
men jag är intresserad av hur det skulle se ut. Har du någon idé?
Nej, det var en helt ny tanke för mig. Jag har ju tänkt såklart på skapa någon form av grupphypnos. Men parterapi-hypnos skulle ju innebära att de kanske behöver på något sätt integrera med varandra. Eller liksom att det ska finnas en koppling där. Så det har jag inte riktigt tänkt på.
Nej.
Mm.
För jag tror, i och med att jag är gift och har varit gift under en lång tid, så uppenbaras ju att ofta så är det en gamla mönster som kommer upp. Att det har egentligen kanske inte så mycket med relationen att göra, men den tar upp saker som är såriga eller som är svåra. Och att ofta när det blir konflikter så är det två små barn som behöver hjälp eller som behöver bli sedda. Men att det funkar liksom inte för att då är man en två vuxna personer som ja, det passar inte i den här situationen. Därför det stöter sig så mycket för man inte förstår varandra. Och min tanke är ju då i så fall, om jag bara får improvisera just när det kommer till hypnos och parterapi, skulle ju kunna vara att kommunicera bortom egot, till exempel. Att kunna kommunicera utan att försvara sig själv. För där kan jag ju se, alltså i min del, för mig rent personligen, så blir det just att ja, men mitt ego är ofta i vägen för en ärlig eller en sann och hjärtbaserad kommunikation med min fru. För att hon har förmågan att komma åt någonting som kan vara jobbigt till exempel. Vilket är jätteviktigt att hon gör också, såklart. Men det är så lätt att man hoppar direkt in i försvaret. Men också tänker jag att det skulle kunna underlätta för att se varandras perspektiv. Att förstå varandra. Men vad är det du egentligen säger? När vi bråkar om det här eller när vi handlar. Vad är det du egentligen gör när du stänger av? Och när du är tyst, att på något sätt också se varandras inre barn.
Jag gillar idén jättemycket. Jag får upp en bild av att man brukar ju säga att man ska gå över till någon annans ö och se hur det är där. Och det skulle man ju verkligen kunna liksom göra i hypnosen, att gå över till varandras öar och se vad som händer där.
Nej, men jag hoppas det ger dig idéer, för jag tänker att det kan ju vara någonting. Jag vet inte om det är bara jag som ser eller upplever, men det känns som att det är fler relationer som utmanas just nu. Där det börjar liksom knaka i fogarna. Eller så är det bara att man kommer upp i en viss ålder där det är vanligare med att längre relationer, till exempel äktenskap, de börjar bli lite svajiga. Att det kanske inte är så vanligt när man är kring 30 till exempel. Då är man småbarn. Ja, inte vet jag.
Det kan ju också vara, tänker jag, att även den personliga utvecklingen har ju blivit viktigare och mer modern, eller vad man ska säga. Och om man håller på med det, att man utforskar, okej, vad behöver jag, vad känner jag och allt det här, då kommer ju det så självklart påverka relationen. Så att jag tror att det går hand i hand.
Det är ju en bieffekt av att börja gå i terapi. Det är ju att relationer spricker. Inte en bieffekt, men det skulle kunna vara en bieffekt. För att en person utvecklas, växer och vill göra det. Och vill utforska sig själv. Medan en säger att nej, det är bra som det är. Vi behöver inte titta alls på det här. Vi kan ha det som alltid haft det. Och det är inte så att terapin framkallar det, utan snarare belyser det som redan har funnits.
Ja, man växer ur relationen lite. Det skedde ju för mig också. Två nära relationer valde jag att liksom lämna. Och det var otroligt smärtsamt. Men det är ju så här, som jag också ofta kommer in på, både i individuell terapi och i parterapi, att när vi blir triggade och vi känner massa jobbiga saker, så handlar det egentligen om ett behov. Och det finns bara två sätt att få sina behov mötta. Och det är att be om dem. Eller ge sig själv det man behöver. Så att om man ber någon om någonting, jag skulle behöva det här, och den personen inte kan möta en i det, då behöver man acceptera det. Vi kan inte förändra verkligheten. Och det är många som är fast där. De vill att verkligheten ska vara på ett annat sätt. Att triggern inte ska finnas. Men det går ju inte.
Det är ett jätteproblem. Att inte vilja acceptera hur verkligheten ser ut. Att önska att det inte är som det är. För att då är man ju hela tiden i den här man har lite skygglapparna på. Man bara låtsas att det är annorlunda. Om man bara tänker positivt så kommer allt det här jobbiga att försvinna.
Ja. Eller om den andra ändrar på sig så
ja,
kommer allt bli
hur?
Bra.
Ja, visst. Och det kan man ju hålla på med i evigheter, att förändra andra och aldrig lyckas med. För att det går liksom inte, för att den personen behöver ju vilja förändras själv, såklart. Jo, men du nämnde det här just med att kunna uttrycka sina behov. Det är också en del att man då ofta ett inre arbete i ett växande, att man lär sig att uttrycka sina behov. Och där är nästa problem då man kommer till, är att andra inte kan tillgodose dina behov. Att andra inte ger dig vad du behöver. Så man funderar på, varför skulle jag lära mig att uttrycka mina behov då, om jag ändå inte får vad jag vill ha? Vilket leder ju oundvikligen till, vem är som egentligen behöver lyssna på dina behov? Och vem är det egentligen som kan se till att dina behov blir uppfyllda? Och som vi nämnde tidigare, det oundvikligen så leder det tillbaka till dig själv. Att det är du som behöver se behoven. Det är du som behöver se ditt inre barns behov.
För att, och det är du som behöver stå upp för dig själv också. Vi är ju tillbaka i självkänslan nu igen. Att om vi inte uttrycker vad vi behöver, då står vi inte upp för oss själva. Och om en person säger, liksom, inte har förmågan att möta en i ens behov, och man fortsätter, liksom fortsätter relationen, då står man inte heller upp för sig själv. Då är det svårt att ha en bra självkänsla då.
För det blir ju också då teoretiskt bara. Alltså, jag förstår att jag borde uttrycka mina behov, och man gör det, men det händer ingenting för att den andra parten inte kan ta emot det, inte kan se det. Då glömmer jag det här behovet av vad jag behöver egentligen. Behöver jag någon som kan se mig, till exempel? Och nummer ett, ser du dig själv? Kanske inte, om du stannar i den relationen. Och att man lyssnar inte heller på sina behov då.
Just det.
Och då blir det arbetet lite svårare än vad det egentligen behöver vara. Om man återkommer till det här, att om du vill att ditt liv ska förändras, så behöver du också förändra ditt liv. Och det ser man ju, att det är ju förändringar som kan behöva göras, är ju bland annat vad man väljer att lägga sin tid på. Du kanske har ett yrke som inte alls passar dig. Eller du kanske har en partner som du inte borde vara tillsammans med. Och det är ju två råd som jag aldrig skulle ge till någon. Du borde byta jobb, eller du borde kanske avsluta relationen. För där är det väldigt lätt att man gör sig själv till the bad guy.
Gud, ja. Jag skulle aldrig ge något råd.
Nej.
Det är ju många som vill ha råd. Kan du säga till mig vad du tycker?
Det vill de inte alls. De vill inte alls ha råd.
Nej, men jag skulle aldrig göra det. För att det är ju ur min verklighetslins. Det behöver ju vara ur deras verklighetslins som det är på ett sätt eller inte är på ett sätt.
Ja, men då det är lite, det förstör ju det här arbetet och den rollen, terapeutrollen. För att då blir det du som har ansvar.
Ja.
Om jag gjorde som du sa och avslutade relationen, nu mår jag jättedåligt, det är ditt fel. Istället för att då, jag har själv kommit fram till att jag behövde avsluta den här, eller jag behövde byta jobb. Och nu gjorde jag det. Och det känns svårt. Och då kan man vara där och stötta, till exempel, att coacha, till exempel. Så vad är det du kan göra utifrån det här? Vad har du lärt dig från det här? Vilka är de nästa steg du kan ta? För det är väldigt lätt att se att jag är människor som är under oerhört stor press. Vet man, jobbar med någon som är väldigt förmögen. Som skulle kunna, är mer eller mindre, ja, men sälj ett eller två av dina bolag. Och du behöver inte röra ett finger. Dina barn behöver inte göra någonting för resten av sina liv, till exempel. Eller röra ett finger, men du förstår vad jag menar. Behöver aldrig jobba mer. Är liksom ekonomiskt oberoende för resten av sitt liv och hans barn. För att allt den här personen gör är att släcka bränder. Släcka typ IBS-branden i sin mage och liksom behöva liksom ha ingen tid till någonting. Och man kan fråga sig, men varför är du i den här situationen? Men jag vill ha liksom trygghet och frihet genom att tjäna mycket pengar. Då skulle man kunna säga, ja, men du kanske borde lägga av med det här och ägna åt dig själv istället. Men det måste den här personen komma fram till. Även om jag tycker att som du har ju svaret precis framför dig, så spelar det ingen roll vad jag säger, för att det är inte mitt ansvar, det är inte mitt jobb att övertyga någon om något. För att då tar jag ifrån den här personen ansvaret och då tycker jag att det här då har den misslyckats.
Ja, och jag tänker att det är viktigt att även om det är så där ibland som du beskriver, att någonting verkar väldigt enkelt utifrån, att det är väl bara att göra sig eller så. Att liksom ha en respekt för att okay, men den här delen av den här personen kommer ju frika ur om den bara går och gör vad jag säger. Så att jag tycker det är mycket bättre att få med den här delen på tåget, att okay, den är med på att vi kanske gör en förändring. Annars så kan det ju bli ännu värre inombords med ångest och
Och till exempel då när en person faktiskt agerar på ett sätt som jag själv då utifrån ser att den borde ha gjort och tar de rätta stegen, så brukar jag också utmana det. För att den personen verkligen ska övertyga sig själv.
Just
Varför
det.
har du gjort så här? Vad tror du det kommer leda till?
Stå
För
upp för sig
det är en
själv.
slags provokation för att stärka det steget då. Och för att stärka det är också en ny identitet som man bygger då. Som jag tror att det var därför det gamla eller det tidigare problemet fanns också. Att man hade identitet av att vara hårt arbetande. Att det fanns ett värde i att sitta uppe till klockan 12 och jobba till exempel, sen upp klockan 5 igen. Så man hade nästan ett värde i att, ja, men jag träffade liksom min son en halvtimme idag. Och att det är ju hemskt. Men att det är på något sätt att det är så som folk förväntar sig att det ska vara.
Verkligen.
Så det kan ju vara ett bra tips till den som vill börja jobba med terapi, med coaching. Sluta ge råd.
Ja, jag har nog aldrig stött på någon som gör det, men det finns säkert. Om man kan säga så här, om du är klient och går till någon som ger råd, gå därifrån.
Ja,
Ja.
så skulle det kunna vara. Är det ett råd till klienten som du gav den här klienten?
Nej, det var bara en möjlighet.
Alltså det är möjligheten av att du kan stanna kvar, du kan också gå därifrån, men
Just
valet
det.
är ditt. Jag tror att det är mycket det som man har bilden av vad en terapeut eller en coach gör. Att sitta och ge råd och så ska man följa. Jag tror inte att du kommer
Just det.
utvecklas särskilt mycket.
Nej.
Kanske kommer ditt liv förändras, men du kommer inte förändras särskilt mycket. Och det är väl ändå det som är själva grunden till att man vill utvecklas, till exempel.
Precis. Jag tänker att det där kanske är liksom, om man känner att man behöver råd, man behöver liksom en handlingsplan och sådär, då kanske det är med coaching man ska vända sig till.
Alla gånger. Och sen är det nog också så att när man då ska söka extern hjälp, att då inte heller stirra sig blind på metoden eller utbildningarna eller vad det nu kan vara, utan snarare vem är den här personen? Känner jag att jag vibar med den här personen? Känns det som att jag tror att du kan hjälpa mig? Då är det du ska lyssna på. om det känns rätt i magen. För det kommer göra mycket mer än de exakta övningarna som du får till exempel.
Absolut. Det där har man ju visat i studier att relationen mellan klienten och terapeuten är ju mycket viktigare än vilken terapiform man använder.
Jag minns inte om det ingick någonting i den utbildningen jag gick. Har det varit en del av någon av dina utbildningar? Klientterapeut, rollen och hur man ska ställa till det?
Ja, psykosyntesen pratar ju mycket om det. Att liksom rollen eller relationen mellan terapeuten och klienten. Att liksom hålla space, empati, men att fortfarande liksom vara noga med vad som är ens eget. Så mycket sånt pratade vi om.
Finns det någonting som du skulle vilja pusha för just nu? Några planer, projekt eller någonting liknande som du håller på med?
Vad kul att du frågar just det, för att jag har faktiskt en liten nyhet som jag inte har gått ut med än på sociala medier. Nu vet jag inte när den här podden kommer släppas, men
låt höra.
Jag har skrivit bokkontrakt med ett förlag. Så att min bok Triggereffekten kommer ut i augusti.
Underbart. Berätta om triggereffekten.
Ja, jag kommer berätta mycket om den framöver på min Instagram. Men det är en modell som beskriver vad som sker inombords när vi blir triggade. Och jag går även igenom hur man kan liksom bemöta det här i sig själv för att inte bli så triggad. Eller att liksom inte, triggade kommer vi alltid bli, men att de här känslorna som dyker upp som är obehagliga inte tar över och styr oss helt enkelt.
Och är det utifrån erfarenheter som du har genom ditt jobb? Eller är det liksom en mer personlig berättelse?
Nej, ja, den här bokidén kom till redan när jag gick min utbildning till samtalsterapeut, min första utbildning. Eftersom att vi läste ju flera olika terapiformer. Så jag liksom la märke till att man pratade om triggers, fast kanske inte med det ordet i alla terapiformer. Men de hade liksom inget flöde. De var inte sammankopplade. Så det jag gjorde var egentligen att jag har tagit det som jag tycker är bäst ur lite olika terapiformer. Till exempel pratar jag ju mycket om de här strategierna som vi använder när vi får känslor vi inte vill ha. Och de kommer ju från schematerapin. Sen modellen liknar mycket beteende, eller vad heter den här konsekvensanalysen från KBT. Men där saknas ju behoven. Så jag har lagt till behoven. Så att jag har tagit från lite olika teorier och liksom gjort ett flöde kring vad som sker inombords när vi blir triggade.
Gud vad härligt, den ser vi fram emot. Den släpps i augusti, sa du?
Ja.
Kommer finnas att köpa var, kanske inte vet ännu, kanske inte gå in på, utan vi får återkomma till det senare.
Vanliga butiker.
Där du köper böcker.
Online, ja.
Jättebra. Och om några av lyssnarna vill få tag på dig, var hittar de dig då?
Absolut lättast är på Instagram. Heter Caroline Foyer. Så att det är bara att höra av sig där på DM. Man kan även skriva mejl, det finns länk till min hemsida.
Jättefint, och det finns länk i avsnittsbeskrivningen också. Caroline Foyer, tack så mycket för din tid.
Tack själv.